Gott att vara här. Gott att fira gudstjänst tillsammans. Ja, men vi talade ju lite om det förra veckan här på årsmötet. Men just att vi ville sätta lite det fokuset i år. Att uppmuntra till att tala om vår tro. Och därför har jag också valt att... Ja, men nu några gånger i vår att sätta fokus också på de första lärjungarna egentligen som vi läser om, som också gjorde det, som på kanske väldigt tydligt sätt fick verkligen peka på Jesus och visa på att det är han som har förvandlat mitt liv och han kan också förvandla ditt liv. Och även om det är väldigt, väldigt länge sedan så tror jag vi har mycket att lära som alltid av också av deras vittnesbörd och vad som hände dem. Vi ska läsa här först ifrån Apostlagärningarna kapitel 3. Jag läser från vers 11 till 16. Mannen höll sig till Petrus och Johannes och allt folket skyndade fram till dem i den gång som kallades Salomos pelarhall. De var utom sig av häpnad. När Petrus såg det så sa han till folket, israeliter, varför är ni förvånade över det här? Varför stirrar ni på oss som om vi av egen kraft eller fromhet hade gjort att han kan gå? Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att frige honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets första dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa som ni alla ser. Vad är det folket är förvånade över? Jo, men ni känner kanske till berättelsen. Men läser vi stycket precis före här så handlar ju det om när Petrus och Johannes på väg upp till templet. Får möta en lam man som sitter utanför porten där, det som kallas sköna porten. Han sitter där och tigger och vill ha pengar av dem. Men de har varken guld eller silver som de säger. Men så säger de, det som jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi namn, stig upp och gå, och mannen blir helad. Det som de säger sig ha, en tro på Jesus, det är en tro som kan göra lama personer friska. Det är också det de ger vidare av. Och så resulterar det då i att den här mannen som i sitt över 40-åriga liv aldrig har kunnat gå, plötsligt inte längre är beroende av andra människor för att kunna ta sig någonstans. De var utom sig av häpnad, läser vi. Och det är väl inte så konstigt. Men så Petrus fråga känns ju lite fräck här. Varför är ni förvånade? Jag tror jag hade varit väldigt, väldigt förvånad. Men på Petrus låter det som att det är väl det mest naturliga i världen som har hänt. Men hoppar vi lite tillbaka i texten ännu längre till kapitel 2. Så kan vi där läsa om hur... Ja, men lärjungarna den första tiden efter Jesus hade lämnat dem, hur de formade denna gemenskap tillsammans, hur de blev väldigt starka, knöt de band tillsammans, de började sälja sina ägodelar och liksom det som de hade kvar, det hade de också gemensamt, och så gav de ut också av det överflöd som då fanns och gav det till de fattiga och åt de som hade behov av det. Så så möttes de troget både hemmen och i templet inför Gud. Så det är en väldigt stark gemenskap. Så pengarna, det hade på ett sätt, så hade pengarna förlorat värdet för dem. Det, för det fanns något nytt i deras liv. men någonting mycket, något mycket bättre, något mycket mer värdefullare än guld och silver. De hade funnit ett helt nytt liv. En kraft så mycket starkare än något som de mött tidigare. Så Petrus respons här till den lame mannen utanför porten. Med detta i baktanke så är det ganska naturligt. Ja, men silver och guld, det har jag inte. Men jag har något mycket bättre. Och det ger jag dig. Och idag tänker jag så, men vi har guld och silver. Men kanske ofta att vi saknar den här insikten. Eller den här frimodigheten. Eller den här tron som Petrus och Johannes visar på här. Och vad gör vi med det tillståndet? Det är lätt att dela med sig idag. Det är lätt att dela med sig av sina pengar, av sitt guld och sitt silver. Men det är inte lika lätt att dela med sig av sin tro. Detta blir för mig ganska provocerande. Vad är det som är värdefullast i mitt liv? För det är ju fantastiskt gott att kunna dela med sig av sina pengar. Det är en aspekt som jag tänker, den är viktig i varje lärjungaskap till Jesus. Och det betyder väldigt mycket till de människor som så desperat behöver pengar. Men vi vet också att varje människa så väl skulle behöva ha en relation med skapelsens Gud och Herre. Det var en man som berättade att han hade stått ganska länge och försökt att reparera sin bil. Det var någonting som inte funkade som det skulle. Han hade stått där och fipplat och skruvat. Och så här. Det var förr i tiden när bilarna var lite enklare att skruva på. Han hade skruvat där på det mesta han kommit åt under motorhuven. Men lyckades inte att starta bilen. Så kom hans granne förbi och så hur är det här då? Och så tittade han in lite där under motorn och så skruvade han på någonting och så startade bilen. Så. och så säger mannen, men tacka inte mig, utan det var bara ett knep jag lärde mig nere på verkstaden. Nu ska vi inte jämföra en bil som inte startar med en lam människa. För Jesu kraft är inte samma sak som ett knep man lär sig på bilverkstaden. Men den underliggande poängen här är samma sak här. Att det var inte det att Petrus eller Johannes var några särskilda speciella personer. På samma sätt som den här grannen inte var utbildad bilmekaniker. Men han satte sin tillit till någon som visste hur man gjorde. Någon som hade makten att få saker och ting att hända. Och Petrus och Johannes, omgiven här av en skara häpna människor, de säger samma sak. Nej, men det var inte vi, det var Jesus. De gjorde ingenting i egen kraft. Och så säger de, men det här som har hänt, det är vi vittnen till. Men samtidigt så är det så att de flesta människor var inte vittnen till den här händelsen. Eller många andra händelser som vi läser om. Men de tog till sig det som andra vittnade om. Och deras tro stärktes. Och det är hela grunden, tänker jag, också för att vi tillsammans vittnar för varandra. Att vi delar med oss av vår tro och det som vi får möta i vardagen. Att vi delar det med varandra. För att stärka tron hos en del och väcka tron hos en del. Går vi tillbaka här till texten så är det intressant att se hur Petrus han börjar hela det här anförandet. Så säger han så här. Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Varför säger han så? Räcker det inte att säga att Gud har förhärligat? Jesus han gör likadant vid ett annat tillfälle. Då han talar om de dödas uppståndelse. Och syftet då, liksom här, det är att visa på en större bild. Det, det är egentligen ett citat från andra Mosebok, en referens som var tydlig för dem som lyssnade då. För i andra Mosebok så läser vi om det tillfälle då Mose fick möta Gud i den brinnande busken, där Gud talar till Mose och säger att jag är din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud kallar ju här Mose att bege sig till Egypten, bege sig dit för att leda sitt folk ut ur slaveriet till frihet. Gud, han försäkrar Mose på flera sätt att det är Gud som talar till honom, att detta är inte bara något udda experiment, utan det är verkligen Gud som talar till dig. Den Gud som har gett till anfäderna som nu är slavar i Egypten. De har fått så många löften som nu ska besannas. Och när Petrus här då tillbaka i apostlagärningarna talar till folket och på samma sätt citerar det här sammanhanget, så säger han att nu händer det igen. Han vill få dem att inse att när vi ser på Jesus, så är det som att vi är tillbaka vid den brinnande busken och ser någonting väldigt spektakulärt. Vilket också borde få oss att inse att Gud fortfarande är verksam. Abrahams och Isaks och Jakobs Gud är fortfarande verksam genom Jesus och fullföljer fortfarande sina löften. Det här är ord som vi också får ta till oss här idag, när vi hör vittnesbörd om vad Jesus gör i människors liv. Jesus är fortfarande verksam. Minns några vänner berättade för ett tag sedan hur tydligt de hade varit med om en händelse där det var så tydligt att Gud hade lett dem, att de hade blivit verkligen använda av Gud på ett sätt som inte gick att förklara på något annat sätt än att det verkligen var Gud som hade gripit in. Och jag ska inte återberätta vad som hände, men det som jag tyckte var så starkt när de sa det var att de efteråt så tittade de på varandra och så sa de: vem av oss ska berätta det här på gudstjänsten imorgon? Att just den här inställningen att få dela med sig av det som hänt, det tycker jag är så viktigt. Och också varför jag vill uppmuntra också att vi ger tillfälle till det här varje gudstjänst. Att dela med oss av det som vi är med om. Allting som Petrus tal här, det går ju vidare i två kapitel här. Men det som vi läste här ger också Petrus en väldigt god grund till att verkligen få fram några av de främsta dragen hos Jesus. Han poängterar här att Jesus var en tjänare, vilket också får dra tankarna till Jesajas ord om Herrens tjänare som han talar om där, som tog våra synder på sig. Och han talar om Jesus som helig och rättfärdig, och han kallar Jesus för livets furste. Jag tycker det är så vackert uttryckt. Jesus är livets furste. Det här ordet som används här, det kan också betyda att men någon som initierar något eller någon som startar något. Och det såg vi ju var helst Jesus gick, att han gav liv, ett nytt liv. Han startade något nytt i människors liv som ingen tidigare hade kunnat ana. De folket dödade livets furste, men Gud väckte upp honom. Livets furste är fortfarande mitt ibland oss för att ge oss liv och starta något nytt ibland oss. Och så kommer det viktigaste, tänker jag, av allt i detta stycke, den sista versen när vi läste här, tron. Att det handlar om tron. Det är tron på Jesus som har gjort det möjligt för den lame mannen att gå igen. Det är ingenting de själva har presterat fram. Och läser vi vidare sen i texten här så ser vi hur Petrus han fortsätter vittna om Jesus i vad som blir ett ganska långt tal. Han väver in mycket av de gamla profeterna och hur de pekar fram mot Jesus. Och så talar han tydligt om betydelsen om att Jesus har uppstått, att det var för deras skull. Och när han talar om det så kan vi läsa bara någon vers här i fjärde kapitlets första här. Så står det, medan de talade till folket som kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem, upprörda över att de undervisade folket och Jesus predikade uppståndelse från de döda. Och så blir de gripna och fängslade och sådär. Jag tänker att det var oundvikligt på den tiden att inte, ja men den... att inte bli, ja men det var upprörda ledare. Det var oundvikligt då. Jag tänker det kanske är oundvikligt också idag att när, ja men vi kan ju tycka, ja men tänk om jag bara hade det här spektakulära vittnesbördet att dela med mig om, då kommer människor att komma till tro och förstå att detta är sanningen. Men oavsett hur starkt vittnesbördet än är så kommer det alltid, tänker jag, tragiskt nog finnas de som inte tror på det. Som helt enkelt försöker bortförklara det eller vägrar att tro. Det finns också de som aktivt motarbetar och jag tänker detta behöver man också vara medveten om. Jag minns när jag läste teologi i England så hade vi besök av en man där några gånger som han fick var med om ganska mycket om helanden och sådär. Han berättade en gång att man var ofta ute på samhället så här, och bad för folk och så berättade han att han hade mött någon ung kille som hade gjort illa benet så han hade väldigt svårt att gå. Och så, ja men, frimodig som han var så fick han be för honom där och Gud helade mannen på plats med en gång och han upplevde själv, man, ja men, gör inte ont längre och så bara tack och så gick han därifrån och det betydde inte mer för honom. Och det är ju lite märkligt tänker vi, att vi tänker att bara om det här spektakulära, stora kommer ske, då kommer människor att komma till tro. För det här mannen jag berättade om, han var inte alls troende eller sådär, men ja, kanske att han fick reflektera över det senare så. Men jag tänker att precis som ledarna här blir provocerade av deras tro och deras vittnesbörd, så behöver vi vara medvetna om att det sker även idag att men hur viktigt det är att fortsätta att dela med oss av det som är så stort i våra liv. Några till små punkter om vi läser vidare ska jag dela med er här. I vers 8 så står det, då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem. Också när de ställs inför stora rådet är att det också igen så är det inte av egen kraft de behöver tala, utan den heliga ande fick fylla dem och tala genom dem. Och den heliga ande är verksam än idag och vill tala genom dig och mig. I vers 13 så står det också så här. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män i folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. De var olärda människor. De var inga särskilda. De var unga män utan någon särskild utbildning. Och så är det också idag. Vi behöver inte vara pastorer eller jobba i kyrkan eller sådär för att vittna om Jesus. Det får vi alla göra. Vi kan alla känna sig igen som följeslagare till Jesus. Och så står det i vers 20. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi sett och hört. Det är också så stora ord, men också ibland jobbiga ord. De kan inte hålla tyst med vad som har hänt dem. Men det sista versen jag skulle vilja dela här idag, det är vers 29. Så står det så här: och nu, Herre, se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord. Se hur de hotar oss. Hjälp oss att frimodigt förkunna ditt ord. De var med om saker som vi inte kan tänka oss ens. Vi kan tycka det är obekvämt att dela vår tro med andra. Men vi behöver inte betala med vårt liv. Jag tycker det här är så stark vers. Att trots att de såg alla hot som var runt omkring dem. De såg det som kostade på dem så personligt också. Att trots det så säger de: men hjälp oss att frimodigt förkunna ditt ord. Så fastnade vi vid sången som Oliver spelade här inledningsvis. Jag vet inte om ni känner igen texten där, men jag tror att det är på engelska att den heter You raise me up, att du lyfter mig upp. Jag försökte komma ihåg texten i mitt huvud, men jag tror i en strof i sången så går det så här: You raise me up to more than I can be. Alltså du lyfter mig upp till att bli mer än vad jag kan i mig själv. Och det är ju så det också är när vi kommer till Jesus. Att han låter oss bli mer än vad vi kan i oss själva. Och jag tänker det är det vi också får ta med oss hem härifrån idag. Att vi ska inte försöka prestera något i egen kraft. Utan vi får söka Jesus som är den som låter oss bli mer än vad vi kan i oss själva. Och låta oss få visa på honom mer än vad vi kan med våra egna ord. Vi ber tillsammans. Fader i himmelen, jag tackar dig för att du är här. Och att du är verksam och levande än idag, Fader. Tack för att vi får bara lyfta våran blick mot dig den här stunden, Herre. Och böja oss inför dig och be dig än en gång komma in i vårt liv och låta ditt ord få bli levande och verksamt ibland oss, Herre. Tack för var och en som sitter här idag, Fader. Jag ber om din välsignelse över oss, över hela vår församling och alla som möts här tillsammans, Fader. Hjälp oss att inte kunna hålla tyst om vad du gör mitt ibland oss, Herre. Hjälp oss att söka dig och förstå att du är svaret på denna tids nöd, Fader. Jag ber om din välsignelse över var och ens relationer till familj, till grannar, till arbetskamrater och andra personer man möter, Herre. Jag ber om din välsignelse i samtal och situationer där också du ska få bli tydlig. Hjälp oss att få kännas igen som följeslagare till dig, Fader. Jag ber om din välsignelse över fortsättning av gudstjänsten här och att du ska få beröra än en gång våra liv, Jesus. Amen.